Eller hur? Det kan ju vara det ibland. Det är, fast man är kristen och fast man har blivit frälst, som vi brukar säga i frikyrkan, så kan livet ibland vara ganska tufft. Och jag skulle vilja ta dig med på en liten historia här då, att när jag slutade som lärare 2001 så bestämde jag mig för att jag skulle göra någonting annat. Nämligen då hade jag redan börjat jobba som pastor lite på min fritid. Ja, egentligen inte. Jag hade tagit ledigt en dag i veckan från skolans värld och sen hade jag då bestämt mig för att... Nu får vi besök här framme. Det är alltid trevligt. Vilken otrolig tjej. Vilket ansikte, va? Ja. Och då bestämde jag mig för att jag skulle börja en dag i veckan börja jobba som pastor. Det var en liten församling ungefär som den här, mitt ute i landsbygden. Och det blev så. Gud ledde, jag kom in på den där banan, och sen när vi flyttade till Laxå då för 17 år sedan, så släppte jag skolan helt och hållet och så kom vi då till Laxå, och där blev jag pastor då på halvtid. Det som på den tiden hette Missionskyrkan. Det känns som en evighet sen det fanns något som hette Missionskyrkan. Det vet inte ungdomarna knappt vad det är idag. Det heter ju Ekumenia numera. Och de har ju haft sin speciella utveckling. Den ska vi inte gå in närmare på. Ja. Och sen sa jag upp mig 2008. Jag jobbade som 7 år där inne som pastor då. Sen så lämnade jag och kände att det här är inte riktigt min grej. Det passar inte riktigt mig. Jag är ganska fri utav mig. Jag vill vara och vill uppleva Guds kraft. Och jag vill inte bara att det ska bli ord. För det blir ju gärna det när vi är i kyrkan, eller hur? Det är väldigt mycket ord. Vi är fantastiska på, alltså vi är ju ordmaskiner. Och vi pumpar varandra fulla med nya budskap. Och så tror vi att nu blir det nog bättre. Men ibland är det ju också så att vi behöver uppleva Guds kraft. Och jag kan säga så här då, att 2008, för 10 år sedan nästan exakt, så kände jag, bestämde jag mig för att nej, nu får det bli ett break med det här med pastorskapet. Och då visste jag inte alls vad jag skulle göra. Jag var väldigt tveksam. Men efter en tid så upplevde jag att, eller jag kände det, att jag tror jag ska ge mig in i det här med företagsbranschen. Och nu får du hålla i hatten, därför att det är ju så här att som kristen så ska man ju då hålla sig till vissa branscher om man ska vara företagare, eller hur? Man ska vara kanske någon filantrop av något slag, och så man ska ha så här fina skyltar där du står att du är konsult eller någonting sånt där, eller advokat kanske eller något sånt. Men du vet att jag har haft ett litet bilintresse sedan jag var, ja, tyckte det var lite roligt med bilar och sådär, så jag tänkte jag ska öppna en bilfirma, och det gjorde jag i Laxå. 2008 på hösten, mitt i lågkonjunkturen, när alla kved och skrek och sa att nu går det inte att göra någonting, då startade jag ett företag. Och du vet att har man Gud i båten, vilket vi ju säger att vi har, eller hur? Vi säger ju åtminstone utåt att vi har Gud med oss, då vågar man göra det. Och jag riskerade nästan ingenting, jag hade väldigt lite utgifter och förhoppningsvis skulle jag få lite inkomst. Och jag ska tala om för dig att det där företaget, det höll i 9 år. Och jag brukar säga att alltihop var ett stort mirakel. Ett stort under från början till slut. Därför att jag är väldigt dålig på bilar. Jag kan nästan ingenting om bilar. Men du vet att... nu är vi där igen. Jag tror att Gud kan göra så att vi gör saker som vi inte egentligen kan. Det är en hälsning till dig idag. Du ska inte vara så rädd för när livet tonar ihop sig och det blir så här, så ska du tänka att det finns en utväg på något sätt. Och... under de där första åren så var jag så trött, andligt trött. Och det blir man ibland. Och det är inte farligt att hamna i den situationen. För jag har nu lärt mig den hårda vägen att den där hösten 2008, när jag tyckte att det såg så mörkt ut. Och jag tänkte att nu är det kört för mig. Nu har jag slutat som pastor, jag vet inte vad jag ska göra. Jag står i och för sig och har en firma, jag har eget företag och allt det här. Men ungefär som Rebecka sa, det blir nog inte så mycket mer med mig nu. Det är nog kört. Jag kommer ha ett vanligt arbete tills jag går i pension, och det är jag nöjd med. Jag var fullt nöjd med den tanken. Men du vet att Gud är oberäknelig, det har jag lärt mig. Så våren 2012, då hade jag nästan inte varit på en gudstjänst på 3,5 år. Kan du tänka dig en pastor som inte är i kyrkan något mer? Usch vad hemskt, säger vi. Nej, det går alldeles utmärkt, kan jag hälsa det. Så skulle du av någon anledning hamna i livet, nu är en del av er lite äldre men en del yngre här också. Skulle du någon gång hamna i den situationen att du av fysiska eller själsliga orsaker inte kan ta dig till kyrkan längre, så kan jag säga att det inte är kört för det. Gud kommer att bära dig i din ensamhet. Det är jag ett bevis för. Så 3,5 år så gick jag nästan inte. Jag satte nästan inte min fot i en kyrka. Det hände någon enstaka gång, men alltid på bortaplan. Inte där jag bodde. Det ville jag inte. Det blev för jobbigt. Så att våren 2012, då är vi alltså ganska långt fram, då har det gått en tid. Då bestämde jag mig för, plötsligt en söndag, att nu ska jag gå till kyrkan äntligen. Det kände jag ett behov. Och då är det en man som kommer hit om 14 dagar. Vad heter han? Ingmar Hellner. Jag hörde att han skulle komma hit om 2 veckor. En fantastisk broder som jag uppskattar mycket. Och jag sa till min fru, nu ska vi åka ner till Pingstkyrkan i Laxå. Och på darrande ben så gav jag mig iväg. Satte mig i bilen, Anna körde, jag satt bredvid, motvilligt inombords, men det var jag som tog initiativet. Men vi åkte ner och jag satte mig allra längst ner på sista bänkraden. Om man ska se bänkradermässigt, fanns stolar längre bak, men sista bänkraden, där satte jag mig. Jag vet precis var jag satt. Och Ingemar predikade som den evangelist han är. Fantastiskt bra och säkert, men jag kommer inte ihåg ett ord av vad han sa, erkänner jag. Han hade ett fint lovsångsteam med sig, de sjöng fantastiskt och det var en jättefin gudstjänst. Men jag satt mest och fipplade på min telefon, min mobiltelefon, var allmänt smånervös, tyckte det kändes ganska jobbigt att vara tillbaka i frikyrkomiljön om jag ska vara ärlig. Och det ska man ju vara, eller hur? Som kristen måste man ju vara ärlig, får inte skönmåla. Så jag satt där och fipplade mest på min telefon fram och tillbaka och tyckte att kan det inte snart ta slut så jag får gå hem igen, för det här blir ju ändå inget. Men när mötet gick mot sitt slut så säger Ingmar så här i mikrofonen. Det finns någon här idag. Det finns någon här idag. Han visste ju inte vem det var. Som du tror att din tid är över. Men det är inte så. Jag minns inte exakt ordvalet. Men du tror att din tid är över, men det är den inte. Och han undrar ju förstås, vem är det jag talar till? Han profeterade alltså, som vi ju kallade. Han profeterade. Det är någon här idag. Men jag vågade inte ge mig till känna. Jag tyckte det var så pinsamt. Så jag satt kvar på sista bänkraden och kände att det här gick ju precis rakt till mig. Och nu får du tänka på att jag inte hade varit på ett möte på 3,5 år där. Så du måste förstå Guds sätt att ta itu med oss. Alla att söka oss. På nytt och på nytt och på nytt. Han ger aldrig upp. Jag hann alltså inte mer in på första mötet, så är han på mig direkt. Eller hur? Det är Guds strategi ibland. Han är rakt på sak. För han förstod väl, nu kan det ju ta 3,5 år till innan han kommer. Det är bäst jag passar på. Så han tog mig direkt. Och när mötet var slut och Ingmar hade sagt amen, så går jag fram direkt fram till Ingmar och så säger du, jag tror att det där du sa i mikrofonen, jag tror det var till mig. Jaha, så. Och så berättar jag väldigt kort. Jag har inte varit på ett möte på jättelänge. Jag har jobbat som pastor. Och han blev förbluffad. Och så sa han. Och så profeterade han igen för mig. Där jag satt längst fram. Vi satte oss längst fram. Så sa han det. Profeterade han så här. Om 100 dagar. Eller om 1 år. Jag minns inte riktigt om det var 1 år eller 100 dagar. Jag tror det var 1 år. Så kommer ditt liv och din livssituation vara helt förvandlad. Det här profeterade han i början på april 2012. Och den söndagen, ett möte som det här, så släppte någonting inom mig. Jag upplevde plötsligt att den ökenperiod som jag har vittnat om sen då, som jag strax berättar om. Den ökenperiod på 3,5 år, den var som bortblåst. Det var som att trycka på en knapp, så var den borta. Och det följande året innebar stora förändringar, säkert på många sätt. Jag kan inte redovisa dem alla. Men våra barn började söka Gud på allvar. Och den ena efter den andra började som sagt ta emot Jesus i sina liv. Rebecka, sen kom Samuel, Elisabet och David. Och det jag vill säga med det här, det är också då att det gick några år. Och jag blev lite mer aktiv, började gå på möten, tyckte det var ganska intressant och spännande igen. Och jag fick en underbar frihet i den heliga ande som jag inte hade riktigt upplevt på länge. En oerhörd frihet. Men, nu kommer vi till det. Jag upplevde också en vånda. En stigande vånda inom mig över frikyrkans situation i Sverige. Är det någon som delar den med mig? Det är några stycken. Jag känner en oerhörd vånda över hur vi... Du vet, jag hade varit ifrån så länge våra möten och samlingar. Och vårt sätt att prata och kommunicera. Vår kultur, om vi får kalla den rent ut sagt så. Och när jag kom tillbaka in i detta, då märkte jag att här finns mycket att jobba med, om jag uttrycker mig så. Och det är ingen kritik mot någon viss församling eller samfund. Det var bara så. Och jag undrade varför i hela världen känner jag detta så starkt just nu. Jag kände det under 2013, 2014. Det kom starkare, kan jag väl säga, ju mer tiden gick. Och jag skojade med min fru eller min familj och så sa jag så här att jag undrar om jag inte, jag måste nog snart skriva en bok om det här så jag får ur mig allting. Men det där blev bara något som jag sa tills en sommardag 2015. 27 juli 2015, en fantastiskt vacker sommardag som den här ungefär. Solen hade strålat från himlen hela dagen, det hade varit jättevarmt. Och klockan var 8 på kvällen, strax efter 8, så går jag och sätter mig i soffan hemma i vardagsrummet och vi ska titta på en konferens i Uppsala. Då förstår ni att det är något som heter Europakonferensen. Jag skulle titta på streamat ner genom datorn in i tvn. Det var jag, det var min hustru och så var det vår yngste son David. Och jag hade ingen aning om vad som nu skulle hända denna kväll. Jag gick och satte mig och... jag hinner inte mer än lägga upp benen på soffan, luta mig mot ryggstödet, så börjar Gud att tala till mig. Från ingenstans. Jag var fullständigt oförberedd på detta. Och då säger han så här: du ska skriva en bok om frikyrkans, alltså behovet av en reformation inom svensk frikyrka. Och ja, när du gör det, om du gör det, så ska jag vara med dig i allt vad du gör. Alltså pengekonomi, skrivandet, utgivningen. Alltså jag förstod att det inkluderade allt. Jag ska vara med dig i allt som har med detta att göra. Det där tog nog ungefär 20, 30, 40 sekunder, kanske knappt en minut, så var det budskapet, då hade det landat här. Och jag skriver sen i det var så heligt för mig det här tilltalet, och det betydde så mycket för mig personligen att jag blev anförtrodd av den högste Gud, alltså Gud som har skapat himmel och jord, bemöda sig om att tala till en sån som mig, som hade svikit honom, tyckte jag, under flera års tid. Och varit så liksom nere. Förstår du? Alltså nästan lite så här. Mot. Ointresserad av hans rike. Om jag får vara riktigt ärlig. Jag brydde mig inte längre under de där åren. Det fick gå som det gick. Alltså jag brydde mig inte. En sån som mig. Talar han till. Om ansvaret att skriva om svensk frikyrka. Adressera svensk frikyrka som helhet. Varför väljer han inte någon annan som har gått på vägen hela tiden och som inte har gjort som jag då, hoppat av? Och jag tror jag vet svaret. Det är så att Gud älskar nämligen att ta dem som är svaga. Jag har tankar på att skriva en tredje bok snart som möjligtvis kommer att ha temat svaghet. För jag vill hälsa, jag såg dig när ni sjöng den här sången, jag vet inte vad du heter ens. Jag såg när ni sjöng den här fantastiskt fina sången, hur berörd du blev. Och jag måste säga, jag tycker det är fantastiskt roligt att få se människor i kyrkor som blir berörda. För vet ni vad jag är trött på? Jag är trött på denna estradkristendom som vi får se på söndagarna i SVT. Om vi nu ska prata TV. Jag är utless. Och jag tror jag talar av Guds vägnar. Det finns mycket som är fint. Jag säger inte det. Det var en fin gudstjänst här om söndagen. Jag tror det var förra söndagen ifrån Johanneskyrkan i Kumla. Precis i våra trakter där vi bor. Jättefint. Men det är alldeles för mycket av polerad yta. För du vet, Gud vill krypa bakom våra fina fasader. Det är vad han vill. Och han använder svaga människor. Kom ihåg det. Han använder framför allt svaga och misslyckade människor. Så du ska inte diskvalificera dig själv och tycka att du är på någon nivå längre ner. Tänk om jag vore som den och den och den och den i församlingen. Med fina förtroendeuppdrag, äldstebroder, styrelsemedlem. Jag har sett och jag har hört allt under dessa 36 år. Och jag har lärt mig en sak. Du får vara pastor, du får vara samfundsledare till och med. Men Gud ser inte till våra hierarkier. Glöm. Jag tror vi ska glömma detta. Jag har själv stått här ju söndag efter söndag efter söndag och predikat. Och jag vet, pastorer och vi andra, äldstebröder och allt vad det nu heter, evangelister, bibellärare, apostlar, profeter, om de nu finns i Sverige länge. Man undrar ibland, var är de? Var är de? Vi har samma vara allihop. Och vi är ett team. Kom ihåg det. Så jag tror att de, jag håller med Rebecka. En jättefin församling här. Jag räckte bara att jag kom i närheten, ställde mig på grusplanen, började prata med några stycken. Jättefina människor har ni här. Ibland er. Jag mötte dig där ute på grusplan. Det första du säger till mig, nästan, inte det riktigt, men det första, jag tycker inte om underhållningskristendom, sa du till mig, tror jag. Och jag blev så glad när jag hör en broder som det första han säger på grusplanen, det är inte, har du sett vilken fantastiskt fin bil jag har? Eller vet du vad jag har köpt i helgen? Utan det är, jag tycker inte om underhållningskristendom. Och jag förstår precis vad han menar. Och det var flera här som kom emot, som jag pratade med några väldigt kort före mötet här. Nu vet jag, det var brodern längst ner där. Ja. Min namn är Lennart. Också jättefin broder. Jag och hans fru här. Jag känner en värme. Jag håller med Rebecka. Och nu ska ni använda oss. Nu ska ni använda oss som lackmuspapper för er gemenskap. Kommer ni ihåg från kemin vad ett lackmuspapper är? Ja, det fick vi lära oss på 60- och 70-talet i alla fall, och 50-talet. Att det är någonting som talar om hur läget är. Och jag måste säga att all heder till er och att ni kämpar på, det ska ni ha. Jag tror vi ska ha, precis som Rebecka sa, vi ska ha en liten bönestund innan vi går ner och fika strax. Om ni vill det. Det får mötesledaren avgöra. Men jag står gärna till förfogande, för jag känner ju inte er, va? Vi vet ju inte vilka ni är. Så använd oss gärna nu när vi är här. Det blev en bok. Och den hette så här. Den fick ju den titeln. Jag kunde inte skriva någon annan titel. För det var ju så han hade sagt. Vi behöver en ny reformation. Och den kom ut för 2 år sedan. Nog om den. Så gick det ett tag. Ett år senare ungefär så började jag känna att jag längtar att få skriva mer. Det blev inte fullständigt här. Och så har vi ju en nöd, inte bara för församlingen, utan vi har ju också en nöd för vårt land, va? Den här är dubbelt så tjock. Den heter Nöd för Sverige. Nöd för Sverige. Och jag skulle önska att du unna dig ekonomiskt att läsa de här 2 böckerna. Nu slipper du ju frakt dessutom, jag har kommit hit idag. Så du behöver inte ens betala någon frakt. Och jag har satt ett jättebra pris på båda tillsammans. Nu ska man, får man prata om sånt här från en predikstol. Ja, jag gör det. Ni får säga till mig efteråt. Jag har satt ett jättebra pris, 249 kronor för båda. Och vill du bara ha den nya så är det 179 på den. Så den är väldigt billig nu då, 70 kronor bara ungefär. Jag önskar att det är många av er som skulle vilja ta med det här hem och läsa. Inte därför att jag har skrivit det. Inte alls. Utan därför att jag tror att det kan ge dig någonting som kristen. På din vandring. Det finns mycket mer att säga, men vi ska stanna där. Jag tror att jag vet inte hur långa möten ni brukar ha här. Jag tror vi ska stanna där. Och Rebecka, jag tror vi finns till förfogande om vi säger så.